men jag tänker vi börjar lite med den här Netflix-grejen som vi har pratat om utanför mickarna då, ja, såklart. Men jag tänkte vi kan börja med den idag.
Är det en sensation?
Kanske.
Ja. Jag vet för vissa inte. Kanske det är det då.
Nej, men jag läser den och jag vill tycka någonting, men jag gör inte det.
Och därav varför tar man upp något sånt?
Det är dit jag vill komma. Jag vill ge den till dig. Och så ska du tycka någonting och så vill jag liksom hänga på det och tycka likadant.
Okej, okay, kul. För
när jag läser det så känns det som att det ska vara en sån här grej, eller va? Ja. Så får man inte göra, eller sådär. Men jag känner ingenting, jag bryr mig inte ett endast jävla dugg. Och därav vill jag ha din input också, för då kan du forma mig lite och så kan vi jobba ihop på den grejen. Fattar du nu?
Jag fattar precis, men du lägger otroligt mycket, alltså onödigt mycket, eller orimligt, eller orättvist mycket ansvar på mig när du håller på så här.
Ja, men du kan ju också säga, jag bryr mig inte heller. Ja, och där är vi klara.
Och, går vi
och då går vi vidare i livet.
Skönt.
Ja, du får också känna som jag. Du får ta min ryggsäck om du vill. Ja. Netflix har hamnat i blåsväder då efter anklagelse om att ha använt AI-manipulerade bilder i den sanna brottsdokumentären What Jennifer Did. Har du sett What Jennifer Did?
Nej, har svevt förbi den lite i alla fall. Så jag vet ju att den existerar och det är väl gott nog, känner jag i det här läget.
Och då är vi en bit på vägen.
Ja, det är vi verkligen.
Rapporter pekar på tydliga tecken på manipulation i flera bilder där bland annat huvudpersonen Jennifer Pans hand och kin ser relativt onaturliga ut. Den användning av AI-genererade bilder i en dokumentär om en verklig person som för närvarande väntar på en ny rättegång väcker en hel del frågor om etik när det kommer till användningen av AI-genererade bilder i såna här sammanhang.
Aha.
Vad är första känslan? Vad känner du när jag säger det här?
Ja, men det ställer otroligt mycket frågor, tycker jag.
Inga frågor till mig, va?
Nej, men jag tänker lite så här, vad är det för bild man har manipulerat? Är det liksom en vanlig bild och så har AI fixat till det så att det ser ut som att hon står med en bazooka?
Nej.
Fast hon egentligen inte gör det.
Ja, över någons huvud så.
Över någons huvud. Och så är själva dokumentären, hon är väldigt misstänksam och så ser man en bild med henne med bazooka.
Hon är misstänkt för att skjutit en kille med bazooka i huvudet och så har man manipulerat den bilden. Nej, det är inte så, utan det är egentligen bara att det är en bild på henne. Jag tror att det är i hennes sovrum.
Aha,
och så är
okay.
den bara tagen, du vet så som. Nej, men att man har tagit en selfie, eller en kompis har tagit en bild på dig innan ni liksom ska lämna rummet. Ungefär så är det. Ingenting
märkvärdigt. Och så lägger de detta i ett sammanhang då som egentligen inte hör
så
samman.
Så kan det också vara. Ja. Det vet jag faktiskt inte. Jag läser bara det som jag läste nu. Har jag läst också. Men jag såg bilden och då ser man att fingrarna är kanske lite spetsigare. Hakorna är lite mer, vad ska man säga? De ser ut lite som mjuk lera eller någonting.
Aha, okay.
Du vet, som när du redigerar en bild alldeles för mycket så huden tappar alltså formerna på det. Liksom.
Ja, visst, jag hör
det. Ja, det ser bara platt ut istället för sådär.
Ja, men det är lågt. Alltså, om det är nu att det framställs på ett vis som egentligen inte, alltså den verkliga bilden säger, då är du jättekul. Katastrof,
men jag såg en dokumentär för ett tag sedan som handlade om ett par ungdomar i Hollywood som började göra inbrott hos folk. Paris Hilton och sånt, gjorde de massa inbrott. Mer som ett, vad säger man, bus från början, men så eskalerade ju och då blev det så fräckt att de var inne hos Paris Hilton och hon var hemma och så var det massa olika känslor. Så här,
riktiga björnliga nästan.
Ja, men typ så. Och så snodde de med sig grejer och sådär då. Och det blev en jättestor grej. Och i den dokumentären, de hade ju inte så mycket filmat material utan de ville mer berätta hela den här historien. Så det var mycket samma bilder de tog hela tiden genom den här medans de då försökte få historien gå vidare, så visar de ungefär samma bilder hela tiden. Och det tröttnade jag rejält på.
Ja, det är klart.
Att alltid se det, även om jag hörde vad de sa, men då kan jag lika väl lyssna på en bok eller som en dokumentär. Om du förstår vad jag menar.
Ja, absolut.
Och det blev ju tråkigt. Så att, skulle man då kunna använda AI-genererade bilder som inte har med, som du säger då, bazooka över huvudet, utan att det bara är en helt vanlig selfie som man har gjort en AI-genererad bild utav, bara för att förnya sig med bilderna i den här dokumentären, då är det väl okej.
Ja, men det är klart, nu låter jag som, alltså, nu får jag redröva stämpeln på mig här, men jag tycker det är klockrent att utnyttja sig av AI i de här tillfällena för att skapa en bild, så länge man bara anger att det är en illustration eller liksom ett påhitt, att vi vet inte hur det såg ut, men så här kanske det såg ut.
Ja, men om det bara är en bild på dig, mm, alltså, och det är en dokumentär om dig nu som snart kommer göras, antar jag, av din storhet såklart.
Man kan säga så här, det bör göras sen.
Det bör göras sen.
Ja.
Men så ringer man då din mamma Susanne och säger man, du, vi behöver lite foton och så från när jag var liten och kanske ungdomen och sådär. Ja, och så missuppfattar Susanne det och bara skickar iväg tre bilder.
Mm.
Men då kan man AI-generera olika bilder när du är ute på din skateboard eller, ja, du vet, hoppar över någon å eller sådär, då gör det väl inte så mycket?
Absolut inte, och grejen är såhär, om AI skulle kunna illustrera mina grejer jag har för mig.
Ja, där är vi ju inte än med AI såklart.
Där är vi inte än, men jag säger bara om, så hade jag tyckt det var fine. Absolut, har man ingen bild när jag liksom simmar med krokodilerna, då får man ju fixa det. Det är, så länge man säger att det är en AI-bild.
Ja, för det är ju viktigt för dokumentären om Jonny Eriksson att man verkligen fick se när du simma med krokodilerna.
Ja.
Även om inte det finns på bild idag så vill man ju ändå se det.
Ja, ja. Då kan jag ju se lite framför mig att detta är en AI-bild på John när han simmar med vithaj. Verkligheten var värre.
Blir det vithaj nu? Alla andra simmar med, du vet, en sån här bur som man sänker ner och så får vithajen åka runt den.
Precis.
John sa, skippa buren, jag hoppar ner.
Jajamensan.
Så är det.
Ja, nej,
det
men
genereras då. Svårt med kameror under vatten då. Ja, i slutet på 90-talet när du simmade vid vithajen såklart.
Ja, ja, såklart va. Men, ja, men det är ingen dum idé. Eller vad känner du själv kring detta?
Ingenting.
Nej, just det. Det var,
det
ju,
var
det.
Ju det. Och det hjälpte mig inte ett enda dugg. För det känns som att du har stått på bägge planhälvena nu. Du drog en helgardering här.
Ja, jag gjorde det.
Ja.
Men jag får ju landa i bra ändå. För att det här öppnar ju upp grejer för min egen dokumentär, märker jag ju.
Ja, ja, du ser det till egen vinning såklart.
Såklart.
Såklart. Ja, ja. Så att Netflix ska inte få allt för mycket skit för att de har gjort detta, för att du ser själv vinsten av det. Ja. Då är vi klara där, eller?
Där är vi superklara.
Där är vi klara. Så då ska vi också prata film, John.
Ja, det är väl kanske lite vad det här handlar om.
Mm.
I Film Movies Pellicula podcast. Så är det numera heter. Jag har svårt att komma ihåg det här med att lägga till podcast.
Ja.
Men du såg hur ögonen rullade på mig och hur jag tänkte efter.
Jag hörde också att du tog det lite långsamt för att hjärnan gick samtidigt och då går orden långsammare. Det är ett välkänt trick att göra när man tänker samtidigt som man pratar och så vet man vart man ska.
Ja, men lite så.
Ja.
Man kallas ju inte proffs utan anledning.
Nej, det är du. Det är du. Filmerna. För det är två stycken som vi ska prata om idag. De låter så här.
It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom.
You dive in?
Yes, it's called swimming.
I don't believe you. In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. Of House Atreides.
Your father didn't believe in revenge.
What if Paul Atreides were still alive? Have you ever had a dream about your first ride?
Don't try to impress anyone. You're brave, we all know that. Be simple. Be direct. Yeah. Nothing fancy.
I understand.
Ja, det är ju Dune 1 och 2 vi ska prata om idag.
Ja, det vi hörde här precis, det var ju trailern till tvåan då, eller part 2 helt enkelt. Och det man slås av tycker jag direkt, Christian, även när man såg trailern första gången, sen såg man filmen och nu satt vi och lyssnade på det igen. Det är ett vansinnigt stort och brett och läckert ljud.
Ja, jag har inte sett dem på bio utan jag har sett dem hemma. Ja. Jag har inget megasystem hemma. Jag har en soundbar och två stycken i bakgrunden. Mm. Vad säger man? Bakhögtalare.
Satelliter kanske. Satelliter. Kallar man det?
Ja. Ja. Och visst, absolut, det är jättefint ljud på den, men jag tror att hade jag sett den på en bio eller lite bättre ljud så hade jag slagits mer utav det, så att säga. Så det tar inte jag med så mycket i min bedömning av filmen.
Nej, nej. Eller, jo. Eller, jag tror också att du är inte säker på att bioljudet där tar.
Jag, i vanliga fall, om ja. Du ser typ Top Gun, så förstår du att jävla vilket ljud det hade varit på bion.
Ja,
om jag hade sett den där. Den här filmen tror jag är något annat. Mm. Det är inte bara ett bättre ljud, utan det är så mycket bättre ljud. Tror jag.
Jo, men
jag tror
det
att
det
man
då,
behöver det ljudet för att kanske få en ännu större upplevelse.
Ja, alltså jag tror precis, för det är, jag tror det är sådana här mycket små detaljer, framförallt då när de sätter ner den här dunkpinnen för att locka till sig de här stora maskarna, så tror jag, så hör man, det är massa små knak och brak och lite sånt i bakgrunden. Det hörde jag hemma i alla fall.
Mm. Ja, jag tror att det förstorar upplevelsen på något sätt om jag hade haft lite bättre ljud, men om man, vad tycker du om filmerna?
Jag har svårt att placera dem.
Samma här.
För, om man säger så här, det är ju en fantastisk story, en enormt cool värld.
Vad är storyn?
Storyn?
Ja.
Storyn är ju egentligen att det finns ju den här spicen eller kryddan som finns på den här planeten, i den här ökenplaneten.
Arrakis.
Arrakis, ja. Och så den kryddan behöver man ha. Det är en av ingredienserna för att kunna göra intergalaktiska resor. Det är liksom the main grej. Och det är klart att den som har kontroll över planeten och kryddan blir ju otroligt rik. Och första filmen, då är det ju de här, vad heter det? De här gråa, äckliga Stellan Skarsgård karaktärerna.
Ja, Hob någonting.
Ja, nu har jag glömt att det ska ju vi kunna direkt när vi pratar. Harkonnen,
ja.
Ja, de har ju då makten över planeten och förvaltar, vad heter det, den här kryddan, och blir ju enormt, enormt rika på det. Varpå då i första filmen så kejsaren, eller den intergalaktiska kungariket, nu lämnar över stafettstaven till The House of... Arrakis, ja.
Heter de, va?
Ja. Och på den vägen då så landar ju Paul och alla de här på den planeten, och det händer ju massa grejer i ettan, och i tvåan då så ska ju Paul då utvecklas till den utvalde då, den som ska rädda alla. Sen har vi Freemans-folket då, som är ökenfolket och lever lite som rebeller och försvårar utvinningen då av kryddan helt enkelt, för att de tycker att det är deras hemplanet och de ska inte vara där och hålla på och gräva i saker och ting.
Stökigt. Jag tycker, men... du förklarar det fantastiskt mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat klara av. Jag tycker att den här, jag vet inte vad jag ska säga, om jag förstod allt under tiden jag såg den. Det tror jag mig ändå, alltså linjärt förstod jag hela vägen.
Mm.
Men samtidigt hade jag en känsla av att, är det något jag har missat genom hela filmen? Och det tror jag inte att jag gjorde, utan jag bara inte fattar den. För jag tycker att vissa grejer är obegripliga.
Ja, jag tror ändå på något vis att de i filmen kontra boken så har de hållit man har med detaljer utan att det ska behöva bli för mycket frågetecken ändå, tror jag.
Nej, det, alltså den är inte gjord för några pappskallar så, där, så att man förklarar allt i minsta detalj. Nej. Inte så som när vi pratade Big Trouble in Little China. När de bara kunde sväva ut ibland. Jaha, du menar den skatten som de tog från dem som vi måste ha. Så, här, så är det inne ju absolut inte.
Nej, för det hade lika gärna kunnat varit så när de pratade om kryddan. Mm. Att de varje gång när de pratar om kryddan. Ja, du menar att vi ska ha kontrollen över kryddan. Kryddan som är så värdefull för att inte galaktiska resor.
Precis. Och så gör man absolut inte.
Nej,
den här
långt ifrån.
Mitt problem med den, förutom mitt problem med den är att jag tycker att det här är för segt. Det här är likt Batman, den senaste Batman-filmen.
Ja.
Jag tappar koncentrationen jätteofta i den. Mm. Och därav också känner jag ibland att oj, jag kanske inte hänger med här nu. Jag fattar inte riktigt. Vart kom han ifrån? Ta bara en sån här, ta detta som ett exempel. Varför är Rebecca Ferguson tatuerad i ansiktet helt plötsligt?
Ja, men hon blir ju en helig moder.
Ja, det är jag med på. Ja. Alltid. Men varför har hon tatueringar i hela ansiktet?
Ja, men det tillhör väl.
Ja, men när hände det? Det är ju bara från en scen till en annan så är hon det. Ja. Och då ska du ha förstått att nu har de varit och tatuerat henne för att hon ska bli den heliga modern. Jag köper det. Men det finns ingen förklaring till varför.
Nej, och det roliga är att med tanke på hur ganska seg filmen är rätt igenom, till att bara göra en sån grej att bara hoppa till det är ju ganska konstigt.
Ja, och det är en sån enkel sak. Jag köper den här grejen att visst, hon har tagit nästa steg och det behöver kanske inte förklaras. Men jag tycker att det är så många såna grejer hela tiden.
Ja.
Det här mellan Timothy, huvudrollsinnehavaren, och Zendaya heter hon, va? Deras förhållande är helt obegripligt i min värld.
Ja, hon är jävligt... hon är otroligt fördomsfull eller tillbaka, alltså beskyddande av sig själv och sina egna känslor, kan man ju lugnt säga. Att hon vill inte riktigt släppa innan, men hon gör det. Hon litar aldrig riktigt på honom.
Nej, och de har ingenting ihop ordentligt. Det finns ingen liksom värme mellan dem i hela filmen, förutom att hans sån här framtidsvisioner är det ju han får.
Mm.
Då är de ihop. Men det finns inget annat. Det är precis som att han har gått och sagt, du är med där, så då ska vi vara ihop. Ja. Ungefär så blir det för mig. Jag fattar att de som alla som tycker om den här filmen fullständigt kräks på allt jag säger, men det är bara vad jag tycker just nu om den här filmen.
Men det finns ett tecken, och det är, tror jag, en grej som framgår i boken, men som är med i filmen, men som inte förklaras i filmen. Och det är ju när han då i Dune part 2, när han väl ska ut och rida på de här maskarna, då är plötsligt så ser man Zendaya ha ett blått, vad heter det, palmband. Och enligt Fremen-kulturen eller ökenfolkets kultur, när man har ett blått pannband på sig eller hårband, det betyder det att man har förälskat sig i någon, helt enkelt. Och det är då ett tecken på att hon faktiskt tycker om Paul.
Ja, men det är jag med på. Mm. Att jag känner det aldrig genom hela filmen.
Nej, men jag tror inte man ska göra det heller. Utan,
eller? Vill man inte det?
Nej, det tycker jag inte.
Va?
Nej.
Nähä.
Jag känner inte
en kärlekshistoria i en film som är helt avtrubbad. Visst, de gör något nytt kanske.
Ja.
Men varför?
Men, alltså, vi kan...
För att hon har ett blått pamban så ska man fatta att hon är kär.
Ja, nej, det gör man ju inte.
Helt oväsentligt. Ja. Det gör ju ingenting för filmen på det så sätt. Det är så jag menar.
Nej, det gör det. Men jag kan hålla med dig. Alltså, någonstans ändå så gillar jag denna filmen. Jag landar i att jag tycker om den. Det är min bag. Men,
och
det
är ett stort... Du menar nu både ettan och tvåan? Ja. För att det är ju samma historia som en jättelång film egentligen.
Ja, precis. Ja. Men ett stort men. Och det är precis som du säger. Det är för lågt tempo i den. Mm. Det här är en film som hade kunnat vara mycket mer mastodontig. Vilket den är. Alltså, har du tittat in på det? Allt är så sjukt stort.
Ja, absolut.
Och det gillar jag.
Och plockar du ut russinen ur kakan och bara pratar om saker från filmen, så finns det så mycket världsklass. Det håller jag med om.
Mm.
Men de russinen blir kanske en kvart av 4,5 timme.
Ja,
resten är transportsträckor hela tiden tycker jag.
I den första filmen, de här Worm, på tal om tid som du säger, det kanske blir en kvart totalt. En minut och typ 40 sekunder, så mycket är de här stora maskarna med. Jaha. Över hela filmen.
Vad menar du?
Över, alltså, den får alltså en minut och 40 sekunder screen time i den första filmen. Totalt sett de här maskarna. Vilket som är en ganska stor central grej. De är ju jätterädda för dem och de ska ju handskas med dem. Och...
Ja, fast där bygger man ju oftast upp det på att de är iväg. Alltså om man tar den tiden där det liksom de står och väntar på dem så blir det ju mycket längre. Så där bygger man ju upp en spänning och sen så kommer den så att säga.
Ja, jo. Det är väl sant så sett. Men ja, men ändå.
Nej, men som sagt, plockar man ut saker ur filmen så tycker jag vissa grejer är så spektakulära och det är så snyggt och det är, alltså jag blir wow flera gånger i filmen. Mm. Men transportsträckorna däremellan får mig att tappa intresset av det.
Ja.
Och framförallt kände jag när jag såg första filmen, då var det så här, gud vad seg den var. Men ändå någonting som höll mig kvar. Och sen när jag skulle se andra, då hade jag förväntat mig så otroligt mycket. Eftersom den gick så högt upp på IMDb med en gång. Alla pratar om den. Äntligen kommer Dune 2. Det här är det bästa som har gjorts. Så jag pratade med våran tekniker och han sa, det är så makalöst. Så jag hade som förväntning att nu höjer man tempot. Nu händer allting. Ungefär som... Om man tar en film som är 2 timmar så är första timmen presentation, och för här behövs mycket presentation av så mycket rollkaraktärer och historia och hela grejen. Så det hade jag köpt, men sen så tycker jag nästan tvåan går ner i ett ännu sämre tempo än vad första gör.
Ja, det blir,
och det blir obegripligt i min bok.
Det blir en väldigt, väldigt lång process med sandfolket och han Paul och karaktären, hur han då ska utvecklas till den utvalde. Mm. Det hade man kunnat banta ner lite. Eller sen, lite mer chop.
När han ska ha det här samtalet med dem när alla sitter nere i grottan och alla sitter ner.
Mm.
Vet du vad jag menar? När han kommer in och är så arg.
Mm.
Varför är han så arg? Har det hänt något? Inte ens det fattade jag. Tänkte så, har djävulen flugit i han nu? Eller vad fan händer?
Ja, men han precis. Och...
Eller spelar han teater för att testa? Jag fattar inte.
Jag tror det är... Nej, jag har inte fattat ilskan. Det känns som en utmaning mer till alla. Eller han har... Nej, vad fan är han arg för?
Nej, och det är detta jag menar.
Jag får inte ihop det heller.
Och det är detta jag menar med filmen. Antingen är det jag som tappade intresse, missar vissa grejer. Mm. Men för mig ställer det så mycket frågor hela tiden. Som det här med, varför är hon tatuerad i ansiktet helt plötsligt? Mm. Varför gick han upp dit och bara skäller på alla? Och är helt vansinnig och bara byter karaktär. För annars var den här lite lugna, timida pojken till det där djävulsmonstret som han blir. Vad missade jag på vägen? Men jag tror inte att jag missar något, utan detta är bara någonting jag ska förstå mig på.
Ja, men,
och det har jag så svårt för.
Men jag bara killgissar lite här nu. Det kan vara så att man plockar upp den tråden ifrån part 1 där han och hans pappa går på klipporna vid alla gravar, alla gamla farfar och deras släkt ligger där helt enkelt.
Ja.
Och vad på Paul egentligen säger så här, jag kanske inte vill vara någon ledare för det här huset. Jag kanske inte vill ta över stafettpinnen för det här. Det är liksom, jag tycker ju det här är kul. Och då säger hans pappa så här, att en sann ledare ber inte om att bli ledare, utan det kommer av sig själv. Jag själv ville ju liksom bli pilot, men sen växte det på mig. Så säger han, vad du än väljer min son så kommer jag alltid stötta dig och så. Och jag hoppas att den här känslan växer på dig.
Mm.
Kanske det är den känslan som kommer fram där, liksom kulminerar att nej, jag är fan en ledare. Nu jävlar ska jag visa vad skåpet ska stå.
Absolut. Och det,
men kan det vara något sånt?
Jag vet inte.
För, långsökt?
Ja, för i min bok då så borde han ju börja bara gått upp och pratat och få mothugg av de andra.
Ja.
Och då exploderat. Att nu skärper ner, här står jag och pratar med er. Ungefär sådär. Men så är det, utan han går liksom upp med en gång och är bara vansinnig. Det är som en ettrig typ som ska gå in i fight liksom och skrämma alla.
Jag tycker
eller som
det...
en bluff i poker.
Jag tycker det är lite kul, lite humor är det. Han är ju fantastiskt rolig, Javier Bardem. Han tillhör ju, men han kommer ju in med lite humor i filmen.
Ja.
Lite lättsam, även Josh Brolins karaktär också. Lite humor ändå. Men något som de inte har tänkt på som jag tycker blir humor, det blir lite parodi. Det är att ibland, till exempel när han kommer gåendes där och någon säger någonting och så svarar då Paul Atreides, vi säger karaktären då, någonting, bla 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 bla. Och så hör man någon viska långt bort. Det är han.
Ja, det är han. Ja. Det är otroliga, så ska jag säga. Skådisar i filmen, Stellan Skarsgård, Christopher Walken är med, Florence Pugh är med, Dau Batista, han har jag ju svårt för.
Sämst i filmen.
Ja, och det är för mycket wrestling över han. Jag kan inte ta han på allvar, jag har jättesvårt för han.
Men
tack vare hans wrestlingkarriär.
Jag gillar ändå han i till exempel Guardians of the Galaxy. Den rollen gör han klockren. Men här blir det bara hysteriskt. Här skiner igenom vilken dålig skådespelare han är. Något så jävligt.
Jämförelse med alla andra liksom.
Ja, jämför med alla andra när han då ska vara arg, så känns han inte arg, han känns bara gapig. Lugna ner
det. Ja, men det är ju riktigt galet folk de spelar.
Ja, jo, det är det ju.
Sen har vi Josh Brolin, som du sa, Javier Bardem då, Rebecca Ferguson, så lite svenskt, det är ju lite kul. Timothy Chalamet såklart, och Zendaya. Och sen också kanske den absolut bästa, Austin Butler. Alltså vilken vidrig människa han spelar.
Skojar du?
Fy fan, av alla äckliga människor i hans gäng så är han så jävla mycket äckligare än alla andra.
Ja, alltså Stellan Skarsgårds figur.
Ja, den är ju vidrig också.
Han ser mer vidrig ut.
Ja.
Han ser äcklig ut. Alltså han ser ut som en mänsklig jabbadut.
Ja, det är det.
Ja, men det, du vet det där äckliga stora fett. Ryggen han får liksom.
Men om du helst hade fått välja, om du hade stått i en gränd, om Stellan Skarsgård figur kommer, Baron Harkonnen heter ju han, eller då Austin Butlers figur, då hade jag ju tagit Stellan.
Ja, det hade man ju gjort.
Alltså, jag blir ju rädd för han på riktigt, Austin.
Hans kostym som han har på sig, Stellan Skarsgård där, den tog 7 timmar att göra innan filmen.
Varje dag. I psyke.
Det är
fan sätta sig vid 2 eller någonting på natten och så börjar liksom. Ja, jag hade det också, att han hade, eller att han satt 7 timmar i makeupen varje dag, ja. Man spelade ju in filmen på ett otroligt massa olika platser, till exempel på halvön Statslandet i Norge.
Ja, just det, i Norge.
Liva-oasen i Förenade Arabemiraten, och det användes då som ökenplaneten Araki såklart. Och sen var det också Vadi Rum i Jordanien, och sen så tror jag att man var i
Abu Dhabi
och Bulgarien också, spelade in just den här scenen när han, Austin, kommer och ska slåss mot de här 3 krigarna, när det blir svartvitt. Det spelades ju tydligen in i Bulgarien, och så har man byggt upp världens största grej runt där. Och någonstans läste jag att Rebecca Ferguson hade svårt att hitta det, så hon gick vilse flera gånger. Man vill gå och leta efter den.
Så konstig problem.
Ja, verkligen. Men han har ju någon form av latexkläder på sig eller någonting i den här fighten, och när man byggde upp den här stora kolosseumet, eller vad vi ska kalla det, så blev det så varmt där inne, det blev som en gryta. Så att han höll ju på att få värmeutslag över hela kroppen för att det var så varmt när han skulle slåss liksom. Han sa, det var det värsta jag har gjort i hela mitt liv. De klagade på att vara i öknen, men det här var 10 000 resor värre inne i den då. Ja, Believe That Zendaya, det har vi ju redan tagit. Jag har lite svårt för henne i den här filmen faktiskt. Jag tycker hon är så jävla tråkig. Och sen ska det också bli en serie utav det här som kallas Dune The Sisterhood, och kommer gå på HBO Max.
Jaha, okej. Okay. Ja, för det har ju funnits en serie tidigare som, när gick det? Början av 2000-talet eller något sånt där.
Ja, okej. Okay. Dennis Villeneuve är det som gjort filmen, och han gjorde även Blade Runner 2049 och även den fantastiska Arrival innan. Så har man lite koll på vem han är. Och Hans Zimmer är det som gör musiken. Och Christopher Nolan vill ju ha med Hans Zimmer till Tenet.
Ju. Just det, man tackar ju nej för detta.
Han tackar nej för att göra detta istället. Och Villeneuve har drömt om att göra den här filmen sedan han var 14 år, då han läste boken. Så att, men han gjorde Blade Runner 2049 så kände han självförtroende att okej, nu kan jag ta tag i den. Men den kom ju, eller började spelas in mitt under pandemin. Så den har ju tappat hur mycket pengar som helst.
Ja,
men den har typ tjänat det dubbla bara. Från 169 miljoner dollar att spela in den har han tjänat typ 350 miljoner dollar.
Okej.
Okay. Ja. Jag tänkte
på Hans Zimmer där. Jag läste någonstans att han åkte ut till öknen i Utah i USA.
Mm-hmm.
Och var där ute en vecka ensam för att suga in alla ljud, alla intryck.
Jaha,
inför att han skulle...
allt för konsten.
Ja, allt för konsten. Och sen, det här är en jävla härlig easter egg i film nummer ett. Då, den här ceremonin som äger rum när de här kommer, de här intergalaktiska kejsarna eller sändebudet är det ju.
Ja.
Så är det en kille som går ut på platån först och spelar säckpipa.
Ja.
Det är Hans Zimmer själv, sa
ja,
jag.
Ja, det läste jag också någonstans. Mm. Ja. Ja, kul.
Ja, kul att han
kul
får vara
för
med.
Hans.
Ja,
som ändå la en vecka i Utah på den här filmen.
Men jag tänker också David Lynch. Han gjorde ju den första från 1984.
Med Sting och gänget.
Ja, precis. Och när folk intervjuar han om, vad heter det, denna filmen, ja, då säger han, jag vill inte veta av den filmen. Och då tänker man, är det för att han är avundsjuk? Eller tycker att det är dumt att göra en till? Är det mer det för att han blev så fruktansvärt missnöjd med sin version från 1984. Så han liksom inte, jag vet inte, veta av det här med Dune. Han kände att det...
Tagg i sidan på honom.
Ja, men lite så. Han fick inte vara med på den sista klippningen. Och den motsvarar inte alls den versionen som David Lynch hade.
Nej, okay.
Så det är lite av ett sår för han i filmkarriären.
Ja. Ska vi peta in på våran lista på Letterboxd där då? Du får gärna börja. Jag tror att du kommer bli besviken på mig. Jag tror att du tycker om den här mer än vad jag gör.
Ja, men det gör jag. Ja, den fick faktiskt tvåan, part två i alla fall, fick en åtta av mig på IMDb.
Jaha.
Så den är ganska högt upp för mig. Jag tror vi får fortsätta. Den är ju bättre än där vi är nu. Där
jag rullar i fönstret.
Ja, men där kan vi nog lugna ner oss lite här. Ja. Fan alltså.
Nu är jag runt 50.
Ja, du är runt 50.
Ska du upp eller ner eller ligger vi bra där?
Här är ju min... Alltså den faller så mycket. Den tappar så mycket placeringar på grund av tempot. Jag håller med dig. Det kunde ha blivit sån jädra fullspäckad film detta.
Och det jag vill bara säga från mitt perspektiv då, det är att det är så uselt tempo tycker jag i den. Mm. Så att jag tappar koncentrationen på filmen så att jag tror att jag inte hänger med bland vissa grejer som jag har sagt då med tatuerat ansikte eller när han är så arg där, och det finns massa sådana saker. Det var bara två utav exemplen som jag känner med den här filmen, utan det finns 20 till sådana grejer där jag känner att jag fattar inte den här filmen, jag hänger liksom inte med, och så tappar jag koncentrationen och så fattar jag inte, och det blir som en ond cirkel när jag ser den. Varför jag egentligen hänger kvar vid den, det är för att det är så snygga grejer ibland, så att jag blir så här, oh, det intresserade mig, och sen så tappar den i tempo och så försvinner jag en stund och kanske tar upp mobilen eller du vet, går och kissar under tiden och tänker jag behöver inte pausa. Ungefär sådär. Och det är ett sånt stort minus i min bok. Sen förstår jag att den här filmen, eller filmerna, kanske inte är för alla.
Nej, det tror jag
utan
inte.
Utan de som tycker om den och fattar allting. Jag förstår att ni älskar den över allt annat. Men det här var inte för mig. Så känner jag.
Dune blir lite... Om man ska sätta Dune som en person. Det vill säga att Dune-filmerna är en person. Då är det en person som aldrig kommer till sak. Liksom, när man ska förklara någonting. Ja, nu har vi massa sidoinformation som vi inte behöver. Kom till sak bara. Alltså fortsätt filmen framåt.
Ja. Jag är otroligt besviken på det. Men som sagt, om jag hör någon som säger att jag älskade bägge filmerna, jag tycker de är topp 10 någonsin, så kan jag förstå det.
Mm.
Men det här var inte för mig. Så mycket kan jag säga.
Alltså,
om jag får börja då, så får du börja jobba efter det. Jag tycker att den är sämre än Miss Secret Agent och Monsters Inc. på 80:e plats. Den är till och med sämre än Cool Runnings. Jag skulle säga att den är sämre än Heat. Och någonstans där skulle jag vilja stanna. Cocaine Bear, någonstans där omkring.
Mm-hmm. Ja, jag är
en... Då har vi Total Recall innan det som jag kanske Dune är bättre. Men som sagt, detta är våran lista så att det blir lite stökigt med filmerna. Men om vi jämför den då, som jag sa, med Batman innan. På 96 plats idag, då är det ju Batman från 2022. Då tycker jag Dune är bättre. Det ger mig mer. Jag tycker mer om att titta på det. Men för mig är den där omkring. Jag skulle lägga den efter, 90:e plats skulle jag lägga den på, efter Heat. Ettan och tvåan.
Jag är ju liksom 40-50 platser upp.
Ja, så att det här blir ju jättesvårt för oss då.
Ja, det blir
men
det.
Försök sälja in det. Vad är det den gör som är... Vi tar Waterworld här då.
Mm.
Vad är det som gör det här bättre än Waterworld? Eller sämre, precis sämre? Eller jagar som vi precis har pratat om. Liksom.
Jag tycker Dune har en mycket härligare, eller bättre story. Den är...
Men om den inte levereras, är det ändå en kul film, om du förstår vad jag menar?
Ja, alltså Dune gör mycket mer med mig visuellt än Waterworld gör. Dune, men nu kommer vi till det här som blir så liksom objektivt. Jag älskar ju rymdfarkoster, intergalaktiska resor. Du vet, den här världen, jag slutar. Jag sa den.
Fast det är mest sand i den här världen.
Jo, men...
Men det är en planet för dig.
Ja, precis. Ja. Det är en planet för mig. Och jag, någonstans i detta... Framförallt att det är år 10100 någonting, bla bla bla. Vilket gör att då... Jo, det här har jag inte fattat. Är det här... Utgår det från våran tidslinje?
Ingen aning.
Nej, den är jättejobbig. Det borde jag ju veta vid det här laget. Men det för mig är helt vansinnigt coolt, tycker jag. Jag älskar alla liksom den här futuristiska, fast ändå... Men den har en teknik nästan lite som Stargate-tekniken. Hänger du med, jag tänker?
Ja, men jag håller med om att paketet är fint, men innehållet är uselt.
Mm. Men då är ju, då har den allt mer än vad Waterworld har, enligt mig. Jag tycker ändå den är fan upp mot en plats... 37-38 för mig.
Mellan Greatest Showman och Braveheart?
Ja.
Åh, herregud, hur gör vi nu då?
Ja, jag vet inte, Christian.
Det fanns 60 placeringar eller 50 placeringar emellan oss.
Mm. Det är ganska många, men vi får ju någonstans... Men om vi börjar landa i landet med Mad Max och det här... Lite längre ner då. På 54 så har vi även Tenant. Och vi har ju Titan A. Vi började lite i de faggorna här. Om vi utgår ifrån... Con Air var ju dumt att fråga, men...
Con Air är mycket bättre. Big Trouble in Little China är mycket bättre. Jo, jag tycker faktiskt det. Jag är jättebesviken på mig själv för att jag inte tycker om Dune bättre.
Mm.
Och därav kanske jag inte kan förklara mig mer. Men det, för mig är den för obegriplig och seg. Så att jag är jätteledsen. Men jag, som sagt, jag förstår om man tycker om det. Jag tycker om russerna ur den, men inte helheten.
Mm. Alltså både Big Trouble och Con Air är kultklassiker utan dess like.
Om man säger så här.
Men jag drar nog fan gränsen vid Big Trouble and Little China.
Blixtgubbarna.
Alltså,
hans lastbil.
Ja, men det blir ju, alltså det är ju så dåligt så det blir bra i sin parodi på det.
Det är underhållning.
Ja, det är
inte Dune för mig.
Ah.
Nej. Och det jag menar är, jag skulle aldrig någonsin slå på någon av de här igen. Jag skulle aldrig säga, jag ska nog se Dune 2 igen. Det kommer aldrig, jag kommer inte se en bildruta mer från det om det inte är typ som en trailer liksom.
Okay.
Så ointressant för mig har det faktiskt varit. Men bestäm du lite då, jag kan gå med på att den ska kanske högre upp, men inte runt 30, det tycker jag är alldeles för högt.
För som du säger, underhållningsvärde och sånt, så blir den väldigt, väldigt seg. Men för mig, jag håller det så högt. Allt det visuella, ljud och allting. Jag tycker det är en så sjukt liksom väl tekniskt genomförd film.
Och det slukar mig också lite. Jag har svårt att se förbi det.
Ja, men bara rent tekniskt men inte berättarmässigt.
Ja, men det är ju där den faller lite. Ja, på sin, ja, exakt, berättarmässigt och farten.
Och jag håller med dig, rent tekniskt är detta bland det snyggaste vi har fått. Ja. Det skulle jag säga, men då tycker jag nästan Arrival är precis lika snygg. Så att jag tyckte ändå att jag hade det. Fått det tidigare också från han, Villeneuve, så att säga. Men absolut, där är den, där kanske den är topp 10 jag någonsin har sett i hur snyggt allt är. Och pampigt och storartat och sådär.
Men det håller inte våran lista.
Tekniskt så är den, alltså den är så långt ner för mig. Men om vi säger så här då, för att komma någon vart.
Ja.
Lägg den någonstans mellan 46 och 55 då. Känns det okej?
Ja, det känns jättebra.
För då delar vi ändå lite på det, men du får ändå hyfsat.
Ja, men då landar den faktiskt på plats nummer 49.
Mellan IT och Waterworld.
Ja, det gör den. Ja. IT, fan, jag gillar den ändå. Den är lite tvärtom för mig. Nu ska man ju kolla ihåg att den är från 80-talet såklart, va? Men jag tycker det är ju liksom lite väl tuntigt även för 80-talet i alla effekter. Men där storyn är så jävla bra så att det är ju helt...
Och den har ju nostalgi också. Så.
Ja, det är klart att den har det, men den har, alltså, storyn är solid, något så jävligt, även om det är nostalgi och alltihopa.
Men tycker du att Dune är bättre än Jagad?
Mm, det tycker jag. Alla dagar i veckan. Jag sätter hellre på Dune flera gånger än både Jagad och
Men skulle du kunna tänka dig att se Dune igen?
Ja, alla dagar.
Vadå, alla dagar? Du kan se den en gång om dagen i resten av ditt liv.
Nej, det, är
alla
kanske, det var väl lite att ta i. Men du, alla dagar i veckan? Nej, jo, men det kan jag, definitivt. Jag tror att Dune 1 och 2 är en film som när du väl kommer in i tempot så har den så mycket som du kanske inte såg. För att jag tror man...
Så mycket man inte såg. Det finns ju inte en chans i världen att man missar något. Om du inte tappar koncentrationen.
Nej, men jag tror det är det som händer. Alltså, en sån här film... Jag håller ju med dig. Man är så inställd. Man kommer in med en sån fart i filmen. Alltså en inställning. Och så dras man ner ett tempo. Så man får liksom... svårt att koncentrera sig och kommer liksom inte ner i dunlunket, och kommer man väl in i det så uppskattar du den på ett annat sätt och liksom lägger märke till ännu mer detaljer och verkligen kan suga in filmer på ett annat sätt.
Vet du vad jag tror, John?
Nej.
Nu kanske jag trampar dig på dina umma tår här.
Nej.
Men jag kommer ändå säga det efter att ha lyssnat på det här idag. Mm. Jag tror att du vill tycka om Dune mycket mer än vad du gör.
Ja, men...
Du vill så gärna tycka om det, för att det är snyggt och att den spelar på din planalva med månar och rymdresor. Hela den grejen.
Mm.
Men man ska inte behöva liksom se en film 7 gånger för att komma in i en viss lunk och hela den grejen.
Nej, men 7 gånger är ju överdrivet.
Nej, men och sen vet du inte ens om du kommer in i dunlunken eller om du fullständigt bara ramlar av pinn för att du inte orkar se det igen.
Nej, det...
Utan du bara spekulerar att den kanske blir bättre om jag ser den igen och kommer in i dunlunken.
Mm. Men
därav tror jag att du...
Har du aldrig sett en film som du har sett andra gången?
Jo, Pulp Fiction var ju en sån.
Ja.
Matrix var en sån också.
Ja.
Men då uppskattade jag dem ändå och tänkte så här, jag ger det en chans till.
Mm.
Och Pulp Fiction är inte så konstigt att man faktiskt tycker om andra gången eftersom den är klippt som den är.
Mm.
Matrix fattade jag inte riktigt första gången.
Nej.
Så att där behövde jag se den en gång till. Och där hade vi lite samma sak. Att det visuella är så jävla snyggt och nyskapande i första Matrix-filmen. Och sen då, och det var liksom de intrycken man tog. Men det var ju aldrig att jag tröttnade på vad här händer.
Nej, den hade ju ett bra tempo fortfarande.
Precis. Och man såg alltid snygga och hela den här grejen. Jag är fortfarande så förundrad över den här scenen när Lauren Fishburne ska hoppa ut ur fönsterrutan när de har... Vad är det? 48 stycken stillbildskameror och alla tar ett kort samtidigt och så vrider man bara, man sätter in alla korten i en fullt, så ser det ut som att kameran liksom rör sig runt honom. Sådana grejer tycker jag är skitsnygga.
Mm.
Men den här finns ingenting som jag liksom sådär, det här behöver jag se igen, för jag såg allting som jag behövde se.
Mm.
Det är det jag menar. Så ja, att absolut att jag, det finns filmer jag kan se en gång till och tycka är bättre andra gånger. Greyman tyckte jag det med.
Jag hävdar ju att du kanske inte vet det än. Alltså du, man kanske har missat, man vet inte om att man har missat någonting, och när man ser det, wow, kommer det.
Och just därför säger jag, du vill tycka om den mer, för du vet inte det heller, utan du tror det och du vill tro att nästa gång jag sätter mig med mina popcorn och min ostmacka,
ja,
då kommer jag tycka den är bättre än vad du tyckte nu.
Men du,
eller?
Du sa ju en grej till mig, och det gäller även mig, men jag har aldrig fattat det, att det är så jag känner. Men nu vet jag det tack vare att du sa det. Mm. Och det var att det var någon film du pratade om, jag kommer inte ihåg vilken det var, och det är ganska oväsentligt. Och så sa du så här, ah, men jag började titta på det, men jag fick stänga av, för jag var inte där känslomässigt, och jag var inte redo att se den.
Jokern
var det, ja. Så var det.
Men så är det ofta.
Och jag tror att Doom kan vara en sån film.
Och har du då sett den när du inte har velat se film och ändå suttit klart hela filmen?
Mm.
Aha.
Ah, jag, du, ja, två vill jag.
Jag vill ju inte se någonting annat.
Nej.
När Doom, jag väl såg den.
Nej, Doom 2 nu när den kom var så. Doom 1 visste jag inte riktigt vad jag hade att förvänta mig, för jag kunde för lite om liksom den från 84 och bla bla bla. Det här är liksom en ny värld för mig, så det var okej, en ny film. Men när jag såg Doom 2, då ville jag verkligen se den. Men sen gick jag tillbaks och såg Doom 1 igen, och då hade jag den kört. Då var jag i rätt Doom-mod, så att säga, eller humör. Så då var det verkligen, jag släppte liksom inte blicken, jag tog pop åt höger, från höger sida, och bara malde i mig så här. Så det bara, jävlar, då var jag Doom-modet.
Okej.
Kanske därför jag...
Vart kom vi med det här nu?
Ingenstans, Christian.
Vart ville du komma med den här?
Jag tror att man... jag ville nog inte komma någonstans.
Du ville vända dig till så att jag hade sett den när jag inte var på filmmod. Men det var totalt tvärtom när det gällde de här filmerna.
Ja, men jag griper efter handstrål nu.
För att du vill tycka om den mer än vad du gör, tror jag.
Ja, men jag tror, ge det en chans till.
Det här är ju den svarta fläcken på våran lista nu, skulle jag säga, att den ligger så fruktansvärt högt upp. Men jag, du gillar det, jag köper att folk tycker om den.
Mm.
Men i min bok så, jag tycker Big Trouble in Little China är så mycket bättre.
Ja.
Men där har jag sagt det i alla fall.
Ja.
Du, det blev ett längre avsnitt om just Dune idag, och det fick det väl vara?
Ja, det är en mastodontfilm.
Mastodontfilm. Vi ska ju också gå på lite alltså fiktiva karaktärer som är otroligt rika.
Ja.
Och det ska bli väldigt, väldigt trevligt. Så att, det tar vi här alldeles strax. Nu ska vi verkligen prata om någonting som... jag tycker är så intressant. Varför vet jag inte, men jag tycker att det är intressant, och du får nästan hjälpa mig här, men det är de rikaste fiktiva karaktärerna.
Ja, precis, och de kan ha dykt upp i tecknade serier eller i tv-serier eller på vita duken film och lite sådär. Det är liksom alla som det hittar på karaktärer i alla fall, som ska vara väldigt, väldigt rika på vita duken helt enkelt.
Ja, jag hoppas då inte att det är sådär att det är typ Indiana Jones, för att han hittade den saken som var värd si och så mycket. Mm. Utan jag vill att de är rika hela tiden.
Ja.
Inte att filmen eller serien avslutas med att de hittar en stor skatt. Eller typ som Aladdin som har lampan som kan önska sig. Ja, du vet.
Svårt att sätta en peng på
ja,
det.
Ja, man
bara.
Får väl inte önska sig pengar på det sättet. Nej. Men du vet att man sätter sådana saker av värde och då blir man rik. Så jag hoppas att det är av rena pengar. Ja. Likt Joakim von Anka, där man verkligen får se pengarna. Där det badas i pengar.
Ja, just det. Och framförallt när man får använda uttrycket skviljoner. Det älskar jag när man läste Kalle Anka-tidningarna.
Då måste han ju vara rikast i världen om han har så mycket.
Ja, existerar ens ordet skviljon?
I Ankeborg gör det.
Jo. Ja, vi snackar ju fiktivt. Men du...
man fattar ju att Björnligan är där var och varannan dag.
Ja, den är lite rörig i denna listan, men den går i en ordning i alla fall. Så vi börjar längst ner helt enkelt.
Ja, på och, platsnummer.
Platsnummer, ja, det är det jag menar. 10 säger vi då.
Jaha, det finns ingen ordning. Eller det finns ingen listordning så att säga.
Nej.
Eller sifferordning.
Nej, precis. Det hade det funnits om jag hade suttit och tagit ut det på ett annat sätt här. Men det har jag inte gjort, utan det får bli lite på uppstuds här.
Ja, visst.
Om man säger så här, det är 15 bilder, men problemet är att två bilder kan ju innehålla samma person text om det. Ja, det är svårt att förklara.
Ja.
Bild 15.
Vet du vad? Det är svårt att förstå också när du förklarar.
Ja.
Så att jag är med dig. Men kör bara då, så tar du dem där det står.
Ja,
och så.
Längst ner i alla fall på listan, ja, så hittar vi Jay Gatsby. Som spelats av Leonardo DiCaprio i den här filmen
Gatsby. Men är den verklighetsbaserad? Det har jag alltid fått för mig, men det kanske inte är.
Nej, den är fin. Han är...
Jag trodde att det var en sann figur, Gatsby.
Jaha.
Är det inte det?
Den baseras nog kanske på en karaktär, men just den som han spelar är... fiktiv.
Ja, det står så här: huvudpersonen Gatsby hade två verkliga personer som förebilder, vilka bodde i Great Neck under samma period som Fitzgerald. Den gentlemannamässiga spritlangaren Max Gerlach och mäklaren Edward Fuller, som uppmärksammades för ekonomisk brottslighet och misstänktes ligga bakom det uppgjorda slutspelet i baseball 1919.
Mm.
Ja, så där har man blandat de två, så att, ja, då är det ju inte en riktig figur såklart.
Leonardo DiCaprios karaktär då i den The Great Gatsby från 2013, som filmen är ifrån.
Mm.
Han har en förmögenhet på $1 miljard.
Det betyder ju ingenting om man sen åker dit för ekonomisk brottslighet.
Nej,
eller?
Nej, men så är det.
Ja.
Definitivt.
Så att, det, han ska ju vara sist såklart.
Ja, men då ska man ändå tänka, men jag förmodar man har omvandlat detta till dagens penningvärde. Ja, men det utspelar sig på 20-30-talet, ja. Gatsby där. Så att,
jo, men det får vi väl ta och misstänka i alla fall att de har förvandlat det till dagens pengarvärde.
Vi ska till England, Christian.
Ja.
Detta är någonting som, jag känner inte till den här människan.
Nej.
Utan det är från serien Downton Abbey och figuren Lady Mary Crawley.
Ja, kul för henne. Nu tar vi nästa. Jag kan ingenting om det heller.
Nej, alltså. 1,1 miljarder.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Kul.
Här är en jävla rolig karaktär. Mr. Monopoly.
Jaha.
Den här karaktären i Monopol.
Men är han så rik? Ja, okej.
Okay. Mm. Han har ett värde på 1,2 miljarder dollar. Det är det.
Men finns det någon historia bakom det då?
Ja, men det verkar ju göra detta.
Jag trodde bara han var affischnamnet för själva spelet Monopol. Och då kan man... Varför, ja, har de gett han en summa pengar som han har? Liksom?
Ja, det står så här. Av alla karaktärer på den här listan så är Mr. Monopoly den enda som är en maskot för ett brädspel. Karaktärens riktiga namn är Milburn Pennybag och han har... Det är rätt förspänt med nettoförmögenhet på 1,2 miljarder dollar.
Okay.
Men du, vi går vidare.
Men vad sa du, 1,2 miljoner dollar?
Miljarder dollar.
Miljarder, den andra hade ju 1,5 miljard sa du.
Nej, 1,1.
Jaha, 1,1, okej. Okay. Ja. Men det här finns ingen tecknad figur och sånt om det här, så där har man verkligen bara...
Ja.
Han får vara ansiktet utåt och han har så mycket pengar, bara så att ni vet.
Milburn.
Milburn.
Ja, jag är med så.
Milburn Pennybags, det gillar man ju. Ett bra namn. Rich Uncle Pennybags kallas han också. Vi är maskot då för brädspelet Monopol. Ja, på den här... Hittar på åttonde platsen då.
Ja, jajamensan. Och nu ska vi faktiskt till en kvinnlig äventyrare. Vet du vem vi syftar på då?
Är det Lara Croft?
Jajamensan, stämmer bra. Bra gissat, Krista. Fan, vad imponerad av det. Jädrar.
Hur många andra kvinnliga äventyrare kan du ta på uppstöd som är väldigt rika?
Kanske inte väldigt rika, men ja, nej, då har du rätt. Men ja. 1,3 miljarder dollar för Lara Croft i alla fall.
Ja, men det känns också inte som att hon har ju ärvt den förmögenheten också.
Ja, det har hon ju gjort.
Och hon har inte det i pengar, va? Utan hon har det i värde i saker.
Ja.
Ja, så det var ju en besvikelse, för det var lite dit jag inte ville.
Fast, ja, är det verkligen så? Hon har ju sjukt mycket pengar. Tillgång till pengarna. Det är inte det att hon springer ut och säljer gamla reliker för att få pengarna.
Nej, utan det är i vaser och tavlor och annat som hon har hittat på sina äventyr.
Då förmodar jag att det är 1,3 miljarder dollar plus gamla vaser.
Ja, okej. Okay, det är så det är. Ja. Ja, jag vet faktiskt inte.
Ja, vi kör rena
stålar. Det framkommer ju inte så i spelen heller på det sättet att hon är så rik. Men det kanske det gör i filmerna.
Hon bor ju ändå i typ ett stort slott liksom.
Jo, men det är så här gammalt mansion som hon har ärvt. Ja, det kanske är där värdet finns, vad vet jag.
Här kommer någon in lite oväntat ifrån vänster. Den här tror jag inte du tänkte alls på.
Får jag gissa på någonting? Ja. Kan du ge mig någon ledtråd så att jag kan dra åt något håll?
Ja, men tre grabbar och en serie.
Tre grabbar och en serie?
Ja, i en serie får man väl säga.
Tre grabbar i en serie? Vadå, tre grabbar i en serie?
Ja, det...
Varför tänker jag på Two and a Half Men
för
hela tiden?
För det är helt rätt.
Vad är det det?
Ja, det är Two and a Half Men.
Det är Charlie Harper som
nej.
Är det.
Nej, Walden Schmidt.
Ja, ja.
Som då tar över Charlie Harpers hus.
Man var tvungen att döda Charlie Harper för att han hade ett psykbryt privat och var ute och drack tigerblod. Och så tog man in Ashton Kutcher istället, ja. Som ja. Kommer in som någon multimiljardär, ja.
Och kidnappar kaniner. Jag vet inte vad han höll på, men det var stökigt.
Han var riktigt stökigt där, Charlie Sheen.
Inte rikare än Lara Croft. 1,3 miljarder dollar på den rackaren också.
Ja, okej.
Okay. Mm. Mm. Nu då, nu kommer vi återigen till tecknade serier.
Mm.
Och den här borde man ju tänkt på direkt egentligen.
Ja, men de man tänker på är han Richie Rich, heter han, va? Och så Joakim von Anka. Ja. Men det finns alltså en till som man borde ha tänkt på som är otroligt rik.
Vill du ha lite letrådar?
Ja.
Du får en direkt.
En direkt.
Ja, pappan är korkad och grabben är busig.
Va, är det Simpson?
Ja. Montgomery Burns.
Ja. Ja, men gud vad den var svår. Den var ju svår att hitta. Den skulle jag aldrig ens tänkt på. Men det är klart att han är ju superrik, ja.
Den gamla ödlan.
Den gamla ödlan.
1,5 miljarder dollar är han god för.
Hur många har du kvar, vet du det?
Ja, eller? Men vi är halvvägs. Vi kör en 5-6 stycken till, tänker jag.
Ja, rika då, fiktiva personer.
Det här är en filmserie som inte jag har sett, Christian, och vilket gör det väldigt okänt för mig, men det är 50 Shades of Grey. Han heter Christian Grey då, som är huvudpersonen och äger Grey Enterprises Holdings Incorporation. Det är så dåligt namn, va? Alltså.
Du svarade ju häromdagen i telefon och sa John Enterprises. Du är inte så rik.
Nej, det är jag verkligen inte.
Men du har ett enterprise.
Men jag tycker det finns något härligt över det. Ja. Alltså hur litet företaget än är, så är det jävligt coolt att heta typ Enterprises. Eller?
Heter inte vår gode vän Vanlos företag något sånt där? Vanlo Enterprise AB. Nej, det kanske inte gör.
Det kanske det gör. Incorporated.
Ja, någonting sånt. Mm. Ja, gå vidare då.
2,5 miljarder.
2,5 miljarder dollar. Miljarder dollar, ja.
Mm. Då går vi vidare. Och nu kommer han. Richie Rich.
Nu kommer han, Richie Rich. Alltså, han är så rik.
Mm, den yngsta fiktiva miljardären är detta då. Och i filmen från 1994 så spelas han ju då av Macaulay Culkin.
Varför gjorde man en sån tecknad figur? En liten jävla snobbig unge som var mega, mega rik.
Ja, det är märkligt.
Det var inte bara att han... liksom sådär, det tänker jag alltid på när jag ser Rocky-filmerna.
Ja.
Då är ju såklart Rocky, boxaren, han är ju rik och sådär. Och hans son har ju en egen robot. Och då förstår man att okej, de har mer pengar än vanligt. Så, det får ju inte alla barn i den åldern. En egen robot som går hemma liksom. Men det är liksom bara det som stoltserar med. Men i det här fallet som har gjort en liten jävla unge, likt han Dennis the Menace.
Mm.
Fast han är miljardär. Ja. Vem slog den tanken, eller varför flög detta ens?
Jag vet inte. Och egentligen skulle man ju då, eller egentligen, men jag antar att man ska skapa en liten känsla att wow, jag vill vara Richie Rich. Ja. Men jag får inte den känslan.
Nej, jag tror att det blir lite över för mycket, som i Rocky.
Ja.
Då var man ju såhär, åh, jag hade också velat ha en robot. Eller vad heter den här, Ebba och Didrik?
Ja. Jag satt precis och tänkte på den.
Ja, vad var det de hade?
Nej, jag vet inte. Det var jävligt lyxigt hus.
Ja, han hade lite prylar och sådär, fräcka grejer. Men det var inte något överdådigt, utan det var bara lite fräckare grejer än vad vi vanligt folk hade. Liksom.
Ja, men precis. Och jag kommer ihåg, det var ju den här stora modellbåten.
Ja, var det så han hade?
Ja, jajamän,
för man hade någon synt och något annat också som var jävligt hajpat och fräckt liksom, som man inte såg någon annanstans.
Och det ville man ju åt, där känner man ju med det där, fan jävla Didrik, han har det bra alltså.
Men det gör det ju inte med någon som är multimiljardär i samma ålder och har någon jakt istället eller sådär. Liksom.
Nej, men precis, och vi tar ett rejält steg i förmögenheter också från Christian Grey med sina 2,5 miljarder dollar.
Ja.
Richie Rich har en förmögenhet på 5,8 miljarder dollar.
De har slått på sån jävla stor trumma.
Ja, exakt. Ska det vara så ska det vara.
De hade lika väl kunnat säga att han har oändligt med pengar. Det hade nästan blivit mer lockande som barn.
Ja.
Att, eller så här, ja, det är oändligt med pengar, han kan köpa precis vad man vill. Mm. För det kan du relatera till mer på något konstigt
sätt. Ja, men som barn kan du ju det.
Ja, men du kan ju det. Om, ja. Jag kan köpa vad jag vill istället för att säga han har 5,8 miljarder dollar. Mm. Det hade ju inte sagt det någonting.
Nej, men verkligen inte. Nej, så är det. Men du, Christian, ja, du har ju varit på och nosat på detta. Nästa person.
Ja, nu kommer han nu, Bruce.
Bruce Wayne.
Bruce Wayne.
Ja, vi behöver inte prata så mycket om han. Han har en förmögenhet på osannolika 9,2 miljarder dollar.
Oj, oj, oj.
Ja, det är helt otroligt.
Och detta skulle då vara runt tredjeplatsen är vi på nu, eller? Är det en bronspeng till Bruce?
Ja, vi har nog fler än så kvar här.
Ja, okej. Okay. Ja, det... åker upp på listan.
Ja, jag hoppar över. Charles Foster Kane i filmen Citizen Kane från 1941.
Ja, den är ju tråkig. Den tar vi inte ens med på vår lista.
11,2 miljoner dollar.
Ja, tråkig.
Tråkig.
Bruce Wayne kvar på tredjeplatsen.
Mm. Ja. Men nu börjar det hända saker. Nu känner vi igen. Plats... ja, men här står ju placering. Undrar om inte det är det. Jo, det är det. Plats 5 är vi på, Christian.
Alltså jag blir så trött.
Nej, blir inte det.
Du har gått igenom 8 namn och du har stått placering på alla och du har inte sett den. Hur kan man missa sånt?
Ja. Tony Stark har i alla fall plats.
Tony Stark,
plats
ja,
nummer 5.
Okay.
Med förmögenhet på 12,4 alltså miljarder.
Bruce Wayne på din lista är på plats nummer 7 då.
Ja.
Okej. Okay. Citizen Kane 6:a och Tony Stark 5:a. Okej. Okay. Mm. Tony Stark och Bruce Wayne är ju egentligen lite samma person fast i olika universum.
Ja.
Och det förvånar mig att DC ska ge han mer pengar.
Ja, så är det. Det är ju
en rikare sån.
Såklart.
Med massa dräkter och grejer liksom.
Som är ännu mer avancerade.
Som är ännu mer. Ja.
12,4 Marvel miljarder
dollar. Såklart. Jag menar Marvel. Ja. Jag sa fel där. Ja, fjärdeplatsen då?
Ja, och det här känner inte jag heller till. Det här är en Little Orphan Annie. Du är Oliver Daddy Warbucks, en jättegammal film här, men här är det ju ett löjligt hopp alltså.
Men är det den här Annie-musikalen eller?
Ja, det kan nog kanske det vara, ja.
Tomorrow, do-do-do. Är det inte den?
Mm, det är en amerikansk tecknad serie som publicerades mellan 1924 och 2010. Daddy Warbrock, Warbucks heter han,
ja.
Har i alla fall en förmögenhet på 36,2 miljarder dollar.
Men är det den här? Vi hoppar lite.
Är det lite orfen? Det känns ju som att det är detta vi handlar om.
Jo, men det är det. Annie. Och så gjorde jag även den här från samma.
Ja, just det. Det känns. Som man sällan använder i en hiphop-låt, va?
Jay-Z, va?
Jay-Z, ja. Exakt. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life. Ja, härlig.
Är den ungen så rik?
Nej, utan det är en karaktär då som kallas Daddy Warbucks. Han har en förmögenhet på 36,2 miljarder dollar på plats nummer 4. Det är ett litet hopp där, ja, kan man ju säga.
Extremt. Vad hade Tony Stark 12? Mm. Och nu är vi uppe vid 36 och det kommer ju bara stegra då såklart. Tredjeplatsen också, John, då, över de rika fiktiva karaktärerna.
Ja, då ska vi faktiskt till en lite modernare film som blir succé bland ungdomarna. Twilight Saga-serien och familjen Cullen.
Aha.
Som då har levt i hela 343 år, och det är klart, då bygger man på sig en förmögenhet på hela 46 miljarder dollar.
Herregud, jag har ju inte sett en bildruta av de här Twilight-filmerna, så jag kan inte relatera någonting till det här, men ja, det var rikt.
Mm.
Inte de vampyrer och grejer?
Jo, jag är mässan.
Fan, ska de med pengar till?
Nej, jag vet inte. Men de har varje? Det gott i alla fall, ja, med sina 46 miljarder dollar.
Gott.
Det här blir lite tuntigt, för jag vet inte riktigt vad den här gubben eller figuren ska göra med sina pengar som innehåller plats nummer 2.
Aha.
Och det är från, jag tror, dina topp 3 filmer i trilogi i alla fall. Topp 3 tror jag det ligger i.
I av trilogier.
Ja, av trilogier så är detta topp tre.
Ja, mina trilogier.
Ja, men jag tror det.
Jag har aldrig gjort en lista eller ens tänkt över att göra en lista över mina topp fem bästa trilogier. Men
hade
kul.
Du gjort det så hade det varit...
Då hade den här varit topp tre.
Sagan om ringen. Och Smaug, draken, ja, är rik det. Som ett troll.
Ja, men han har ju också snott till sig det.
Ja, han har ju gjort det. Men det är ändå där i guld och pengar och alltihopa i den här grottan. Och då...
Ja, men det är inte hans. Han har bara åkt in och lagt sig i tornet och ligger där liksom.
Ja, men det är inte rätt att han liksom bedriver verksamhet.
Nej, men han ska inte ens stå för förmögenheten. För det är inte hans.
Nej, men samtidigt, Richie Rich ärvde ju sitt. Så att
jo, men då har han ärvt sitt. Då har han ju fått de pengarna.
Men vi
han
vet bara... inte om drakpappan drog in mycket stålar också. Smaugs farsa och mamma.
Det gjorde de ju inte.
Kanske otroligt duktiga i fastighetsbranschen.
Han har ingen mamma. Ja, kanske. Sålde slott på den tiden.
Sålde grottor och slott.
Sålde en skitsnygg grotta häromdagen. Jag kan luta mig tillbaka nu. Okej. Okay.
Ja. Jag är tuff nu när vad heter Sauron. Han är igång med bostadsmarknaden.
Ja, han är ute efter en ännu större grotta, men jag hittar ingen på marknaden.
62 miljarder dollar.
Oj då. Ja, och sen har vi en etta då också då, för att avsluta den här listan idag.
Ja, och det är ingen mindre än Joakim von Anka.
Ja, det är så.
Ja, såklart. Han har en förmögenhet på 65,4 miljarder dollar.
Inte så mycket mer än tjuven Smaug då.
Nej, men jag vill ju ha det med skviljoner. Fick jag inte.
Nej.
Men han är ju rik i alla fall. Det kan man ju lugnt säga.
Ja, kul ändå att han ligger rätta. Ja. Jag blir glad för det.
Ja, men verkligen. Ja.
Robust lista, Eriksson.
Ja, men visst är det.
Den tar jag med mig. Och så ska jag också göra en topplista av mina trilogier.
Ja, jajamensan.
Och detta är ju Hobbit, det är inte Sagan om ringen.
Nej, exakt. Nej. Med Smaug som är i fastighetsbranschen.
Ja, säljer grottor. Ja, vi ska väl tacka för oss här bara. Det blev ju ett maratonavsnitt idag nästan, men det blev väldigt, väldigt länge. Rika personer och Dune då, den vattendelaren mellan oss. Kanske den största vattendelaren vi har haft i filmväg, skulle jag säga.
Hittills är det nog det, ja. Det tror jag att det är.
Jag tror ju att min absoluta favoritfilm, jag tror inte du vet vilken det är. Där har vi en vattendelare utan dess like.
Oh, oh,
det kan ju komma sen.
Jag får nästa ångest när du bara säger så. Men,
det är därför inte jag har tagit upp den än.
Nej, okej.
Okay. För att jag har sån ångest också. Den kommer i ett framtida avsnitt. Men på tisdag då ska vi gå bort till drakar och demoner, tänkte jag säga. Det ska vi absolut inte, utan det gör vi i fredagsavsnitten. Vi ska till ödlor i Kina.
Ja, vi ska in i Monsterverse, som det kallas. En helt ny genre nästan, som har börjat växa fram på bioduken. Dune hade ju 40-årsjubileum i år. Den första släpptes 84. Jag tänker vi kör vidare på det. Det är hela 70 år sedan, Christian, som Gojira landade på bioduken.
Du mår inte dåligt när du får säga Gojira istället för Godzilla, du.
Så jävla credit.
Ja, det är så jävla credit.
Ja, det är det. Ja. Nej, men Godzilla, första filmen släpptes då 1954 blir det ju. Det är ju 70 år sedan.
Ja, precis. Mm.
Så då tänker jag att vi kör Godzilla-special. Och vi snackar väl om massa olika bra och dåliga versioner.
Men ska vi ta den här Matthew Broderick-filmen som kom på 90-talet?
Ja, men jag tycker vi slänger in den. För den är riktigt lök, den filmen.
Men det finns så otroligt många. Vi får liksom välja och vraka lite där. Vi får ta det vi tar på uppstuds. Och så kommer vi in till studion med det vi har, tänker jag.
Ja, men lite så. Det kan hända att jag ser några som inte du har sett. Och du lite tvärtom. Ja. Och just nu så var det ju förra året, va? Nej, i år. Godzilla X-Kong är ju på bioduken, och den är ju till och med Oscars nominerad, tror jag, för bästa specialeffekt.
Ja. Så det är en otrolig resa. Du säger det som att det är så en sån stor skräll. Det är det väl inte. Alltså det är väl, för specialeffekter är det väl alltid typ Marvel-filmer, Godzilla, King Kong-filmer och sånt som Oscars nominerade.
Ja, men absolut. Man hade, skulle det varit skräll på riktigt, så skulle det vara det bästa manus.
Ja, precis. Då hade det varit något.
Ja, så en otrolig resa har ju Godzilla gjort
helt enkelt från 54 till 2024, och det kollar vi till nästa vecka.
Ja, okej. Ja. Den här otroliga resan ska bli spännande att höra om faktiskt.
Ja.
Det, ja. Vi får se. Jag är mest sugen på Godzilla. Jag vill gärna att han slåss mot typ King Kong eller något. Det måste finnas sådana filmer också, va?
Ja, men, ja, det, ja. Ju, det var ju filmen innan.
Ja, den ska jag se.
Godzilla X Kong.
Jag vill se fight mellan stora grejer.
Ja, och då gör de ju en liten anekdot i den filmen där Godzilla eller något djur som bryter sig upp ifrån isen, och det gjorde man i en version från 70-talet med Godzilla.
Jaha, det.
Då plockar man fram det igen.
Ja, ja. Godzillas otroliga resa då, eller som Jan hade sagt, Gojiras otroliga resa, tar vi nästa vecka. Stort tack för att ni har hängt med oss den här tisdagen i alla fall. På återseende, hej då.
Hej, hej. Yeah.